Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is...
Hallå, 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 hallå.
Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten i Sportbladets regi med Jonathan, hallå mannen Ekeliv, som vi hörde där i Stockholm, och mig då, Per Bjurman i New York City.
Ja.
Vi ska nu spela in vårt, vad? 284
avsnitt.
Ja, du är noga med kronologin.
Jajamän.
Ja, 284 avsnitt har vi suttit här och pratat om. NHL-hockey och de senaste månaderna har det varit lite konstigt.
Ja.
Jag hade inte tänkt det skulle bli så här, utan just nu när det är 4 maj så skulle vi ha hållit på med slutspelet för fullt. Även andra omgången hade väl börjat närma sig sitt klimax.
Ja, precis. Jag tror det hade varit där Game 6, Game 7 någonstans de här dagarna nu. Alltså. Så det, det hade varit verkligt speciellt.
Ja, jag hade kunnat sitta i tiki-baren i Tampa nu alltså, istället för i den här jävla lägenheten.
Ja, du börjar nog bli trött. Den är ju väldigt fin, din lägenhet, det måste jag säga. Jag tycker verkligen det. Men nu när du har suttit där konstant här i snart 2 månader, så förstår jag att du hellre hade suttit i till exempel tiki-baren. Som du skulle ha gjort då.
Ja, men jag har kommit på, man kan inte hålla på och tänka på och beklaga sig över allt man saknar. Det är ju lika för alla. Alla har blivit berövade det de vill göra egentligen.
Exakt.
och man blir bara totalt nedslagen om man håller på och tänker på det för mycket. Så försöker låta bli.
Ja.
Försöker vara positiv nu. Här i New York City så börjar det ju... Ja, det är fortfarande lika. Vi har ju, det är ju igenbommat och öde och konstigt. Mm. Men det går i alla fall rätt håll. Vi har färre som blir sjuka. Vi har färre som dör. Och vi har färre ambulanser som tutar hela nätterna. Så det, vi försöker vara positiva här.
Ja, men det låter ju mer positivt än tidigare, måste jag säga.
Ja, ja, och fast vi får ju se. Det är ju så vanskligt allting med hur man ska lätta på restriktioner och sånt här. I helgen var det väldigt fint väder här. Det var ju vår, äntligen.
Då vill folk till väldigt Central Park till exempel.
Ja, det är väldigt svårt att hålla folk inne i de här lägenheterna. I Central Park var det ju tydligen nästan kaotiskt och folk fick böter för att de inte höll social distancing, och nere i East Village var det till och med folk som blev gripna av polis.
Oj, det var så pass till och med. Ja.
Men vi får ju vara ute, och jag var själv ute och promenera och gick i, tog en ganska lång promenad, och det var ju skönt att vara ute, men det är ju så konstigt här att se New York på det här sättet.
Ja, det förstår jag.
Det är lika konstigt som det skulle vara att se Orsa med 1 miljon invånare.
Ja, det kan jag inte se framför mig, om jag säger så.
Nej, lite som när Peace and Love, den här musikfestivalen som störst, var som störst i Borlänge.
Just det.
När vi plötsligt fick 50 000 extra invånare. Då var det ju väldigt förbluffande att se där också. Fast det här är på en lite annan nivå och precis tvärtom då.
Ja, just det. Visserligen.
Annars, hur skulle du säga att det är hemma i Stockholm?
Ja, nej, men själv så är jag ganska bra, om man kan säga så, på att hålla mig hemma och inte ut och snurra för mycket. Men det är klart att det lockar lite här också när solen tittar fram, som den gör ju så här i maj. Det har varit lite regnigt sista dagen, ska jag visserligen säga. Men det är klart att det är svårt att hålla sig borta från att vara utomhus och röra på sig. Och man rycker ju lite i någon öltarm kanske och sitter vid en uteservering. Men det får man faktiskt hålla sig borta ifrån.
Nej, du får sitta i trädgården och ta hem några säkra kompisar och sitta på avstånd och dricka med dem.
Ja, typ så.
Men du är väl mest, det som svider mest i dig, eller väl som gör dig mest ledsen, är att det inte går att flyga mellan Sverige och Norge hur som helst.
Ja, precis. Det är ju den största nackdelen verkligen.
Det är ett litet slag mot kärleken.
Ja, kärleks...
jag tänker på det ibland. Det måste vara när man är så nykär och fina som ni är, så kan det inte det här vara så kul.
Nej, det är ett stort problem för oss. Vi får hålla kontakten så gott det går, precis som alla andra, via andra verktyg som finns. Men nog vill man ses.
Ja, det är svårt att pussas över så.
Ja, det går inte riktigt. Va? Och det är tufft. Nej. Norge vill inte ha med några svenskar att göra överhuvudtaget. Så det är, skulle jag ens försöka vara kriminell, så är det omöjligt, skulle jag säga.
Att ta med ja, det går inte.
Det går inte att liksom släppa in någon svenskar. Det är fullständigt oacceptabelt. Du kommer Portes for all framtid. 30 000 kronor bättre tror jag att det faktiskt att det är på riktigt då, om man bryter mot de norska karantänlagarna.
Och det är inte ens kärleken värt riktigt.
Ja, den är obetalbar, vet.
Ja, men dra då.
Ja, nej, precis. Ja, nej, men det är svårt alltså.
Ja, men jag tänker på er. På riktigt. Jag har tänkt lite ut på det. Var lite sorgligt för er. Men det kommer i bättre tider.
Ni ja, det längtar man till i alla fall. Det,
ja, ni kommer snart att omfamna varandra.
Ja, det kan bli filmiskt.
Ja, ja med så här musik i bakgrunden. Ni kommer stingande över en äng.
Ja, precis.
Det står någon,
ja, det tror jag faktiskt. Det står någon kör och sjunger där samtidigt då. Ja. Så blir det.
Ja. Ja, du vet Jonas, jag ser fram emot bröllopet som jag inte har sett fram emot så särskilt mycket här i livet.
Nej, okej. Okay. Oj då.
Då ska jag hålla tal.
Ja, det får du verkligen göra. Jag
känner mig lite ansvarig för att det här hände ändå.
Ja, du är lite matchmaker här, måste jag säga. Nu kommer in på det här.
Ja, men nu, ja, det var till, ja. Snacka om sidospår, det blev nu. Ja, ja. Men det kommer att bli bra med det där.
Jag hoppas jag.
Norsk-svenska kommunikationen. Ja, men du. Vad gäller NHL då, som ligger här i sin träda, så är ju situationen ganska likadan som den som nu diskuterade förra veckan. Men de är ju väldigt inne på att fortsätta. Det fortsätter med de här diskussionerna om hubs på 4 ställen.
Ja.
Och jag läser nu de mest optimistiska prognoserna säger då att det skulle bli träningsläger redan i slutet av maj och börja spela i juni.
Precis, det är bara några veckor bort i så fall om de tankarna ja, skulle bli verklighet.
Ja, i så fall så får de ju lov att ta ett beslut om det, för de här spelarna som befinner sig i Sverige och i Europa, då måste ju de hit snabbt, för de kommer inte få komma in i USA och Kanada utan att sitta i ganska så jävla strikt karantän i 2 veckor när de kommer tillbaks och får inte träffa någon.
Nej, precis, exakt.
Så att överhuvudtaget så måste det ju förhandlas med myndigheter om att få hit dem. Så de kommer in alls.
Ja, det är så fast.
Ja, rakt in från Europa går det inte att åka för vanliga människor i alla fall.
Nej.
Jag har en kollega som är korrespondent här för ett företag. Han åkte hem till Europa för att han var tvungen i början av april. Nu är han på väg tillbaks, men har fått flyga till Mexico City och sitta där i karantän i 2 veckor och sen får flyga in.
Oj, oj, oj. Ja.
Ja,
man hör ju. Det låter ingen vidare alltså. Och det låter ju problematiskt för NHL.
Ja, den här logistiken, alltså, det måste de, det behöver ju inte vi berätta för dem säkert. Men man, även en lekman inser att tiden blir knapp om de ska igång med träningslägen redan i slutet av maj. Och det ska föregås av 2 veckor i karantän.
Ja, det kommer inte funka. Vi kan slå fast i alla fall att de flesta av de här planerna som har sagt så, som har läckt ut liksom hur det ska funka, hur restriktionerna ska se ut för spelarna och för alla ledare och alla i klubbarna. De är ganska hårda, till exempel att om man går till Stanley Cup-final då kanske man är borta från sin familj i 3 månader eller 4 månader totalt. Inklusive träningsläger och karantäntid och alltihopa. Och det här ska alltså spelarfacket rösta igenom för att det överhuvudtaget ska bli godkänt. Och det har ju läckt ut uppgifter att det kommer ju, spelarfacket kommer inte gå med på att man inte får träffa sin familj på 3 månader.
Nej. Välkommen till klubben, säger jag. Ja. Jag har inte träffat någon 2 månader. Det fungerar det med.
Ja.
Och jag får inga miljoner för det.
Nej visserligen.
Nu lät jag bitter. Men det är väl klart att det skulle vara hemskt att vara borta från familj. Eller hemskt. Man får ju se det i perspektiv av allt annat här.
Ja.
Det skulle vara en uppoffring. Men den tycker man kanske att under de här omständigheterna skulle vara värt det.
Ja, men som jag har förstått det från spelarfackets håll, det där ju McDavid och Tavares och Scheifele och så vidare sitter representerade i diskussionerna med NHL, så nej, det blir ingenting med det. Alltså ingen sån här stenhård karantän i 3 månader. Det kommer inte spelarna vara beredda att offra.
Då blir det inget då. Då kan de hitta på andra karriärer. Det finns jobb på Walgreens i kassan.
Ja, du är krass här.
Ja, faktiskt.
Ja. Nej, det pratas ju, och därför är det mycket snack nu om logistiken och restriktionerna och hur allting ska vara uppbyggt och kraven på de här hub-citiesarna, alltså de här olika arenorna som ska vara aktuella för att ta emot NHL-klubbar och spela klart serien inför tomma läktare. Men då ska det funka med...
Det är så många moment, alltså det ska finnas tillräckligt med logi i form av hotell då, och de hotellen kommer ju att bli i sig satta i någon slags karantän, att ingen får komma och gå där, utan det blir deras värld.
Ja, men allting så ska ju funka med träningsanläggningar för alla de här lagen som kommer samlas där och ja, tester av spelare som ska, då ska det blir ju i praktiken då att de tar lite från övriga befolkningen liksom, för att koncentrera på NHL-spelare liksom.
Och, ja.
Ja, hela den.
Men det, Bill Daly var ju noga med det faktiskt häromdagen. Han sa att de kan bara ha de här masstesterna av sina spelare om det inte inverkar på för allmänheten i de här städerna de ska vara. Nej. Lite anständighet finns det faktiskt.
Ja. Sen kan vi ju säga till exempel att vi pratade om att Edmonton var en av de intressenterna, Edmonton Oilers, för att hosta en av arenorna som där säsongen fullföljs. Och då kom det liksom upp att över hela sommaren ska de här kanatellreglerna fortsätta att gälla i Alberta. Men hälsomyndigheten i Alberta har öppnat för NHL att de är villiga att samarbeta för att spela hockey där faktiskt.
Ja, men å andra sidan gick självaste premiärministern i Kanada igår söndag ut och slog fast att det gäller även NHL-spelare att ingen, att alla som kommer anländer från andra länder än Kanada måste sitta i väldigt strikt karantän i 2 veckor innan de kom in.
Ja, så det är mycket, många bud om det här och många olika uppgifter och många viljor.
Många viljor är det, men framförallt är det många fakta som man får lov att förhålla sig till. Det handlar inte bara om vad man vill och tycker, utan det finns vissa helt enkelt omständigheter som styr det här. Och det är ju coronaviruset som bestämmer. Det är coronavirusets tid och vi får ha bara att anpassa oss efter vad som händer med det.
Ja. Ja, jag kan ju nämna det i alla fall också som jag läste precis innan vi satte på play-knappen här. Att, du sa ju att liksom, förhoppningen är att de kanske ska kunna samlas i slutet av maj eller i alla fall början av juni och sådär, och att kunna inleda ett någon slags träningsläger eller initial form av träningsläger med små grupper och sådär. Men samtidigt tycker jag att det förskjuts hela tiden planerna också. Det pratas om att det är inte omöjligt att det kanske blir ett slutspel i september-oktober. Och att nästa säsong förskjuts till december eller till och med januari.
Ja.
Så att liksom hela tiden så pågår det parallella planer som skjuts fram och skjuts fram hela tiden. Så det kan mycket väl bli så också.
Ja, så det var ju faktiskt Gary Bettman i intervju häromdagen ganska frank med att nästa säsong vill man ju genomföra, men det finns inget givet i att den ska börja i början av oktober, utan som du säger, de har tittat på både december och januari och en komprimerad säsong då, där man tar bort allt så här med åka till Sverige och All-Star-hejer och bye week och sånt. Det bara ryker.
Precis, så att man kanske förlänger säsongen till så att den är slut i efter midsommar liksom.
Ja visst, det blir som 2013.
Ja.
Då höll vi ju på till slutet av juni.
Ja, exakt. Säsongen börjar först i slutet på januari.
Och de kan ju hålla på längre än så. Alltså, det handlar ju om hela ligans existens. Så de kan, nu är vi i sommaren 2021 och tänker på juli och augusti. Nu blir jag deprimerad igen. Jag som försökte vara så positiv i början.
Ja, det är ju... Men något konkret vi kan diskutera, det är ju det faktum att det på allvar diskuteras nu en draft, en virtuell draft alla NFL då, som genomförs hemifrån, online, i juni.
Ja, och det här är ju också... Vänta, det var en sak till bara, när du sa träningsläger. Ja. Vi måste avhandla det också. För vi nämnde väl det redan förra veckan, att det höjs ju på ögonbrynen åt att det är bara ett land där spelare som befinner sig kan träna på is. Ja, det är ju Sverige då. Och nu har ju det börjat sprida sig bland spelarna som är här. Jag ser att de ser det som en enorm fördel för svenskarna att de får vara på is i det här läget när ingen annan har varit det sen i början av mars.
Nej, precis. Man har ju sett spelare vara ute i media. Till exempel Michael Del Sotto i Anaheim säger att han tycker det är direkt orättvist. Liksom. Han får studsa runt
lite. Vänta. Vad heter han?
Michael Del Sotto.
Varför måste du uttala det så?
Nej, jag vet inte. Jag fick feeling. Det var ju lite grann efter Gila Fleur förra veckan liksom.
Del Sotto säger vi i Borlänge.
Ja, just. Han var ute och svingade.
Han är lite. Mördande.
Han är mördande Del Sotto. Ja, det är han faktiskt inte. Han är inte mördande på isen, det skulle jag inte.
Nej, men han var rätt bra ett tag.
Nej, ett tag var han bra faktiskt. Ja, han var ute och svingade lite grann.
Ja, nej, men det där, och det är ju delikat, men det är också väldigt svårt för NHL att säga att nej, ni får inte träna på is, ni där i Sverige. Hur ska det de har inte riktigt den jurisdiktionen, och två, hur ska det efterfölja? Liksom, hur ska de enforcea det?
Nej, precis. Se till så att Hedman inte åker iväg på någon isträning eller Zibanejad eller vem som helst. Det kan inte de ha kontroll över från andra sidan Atlanten.
Nej, men det är, de har ju rätt i det såklart. Det är klart att det är en fördel för dem.
Absolut.
Det blir det svenska slutspel. Men du, till draften då som du kom in på där. Ja, precis. Mm. Det låter ju som att de försöker att ligan vill göra det här i juni och sluta i juni, men det är ju exceptionellt komplicerat i och med att serien inte är färdig då. Och sen kanske ska spelas färdigt senare. Det var vi också inne på förra veckan.
Ja, det finns ju nackdelar.
Det finns ett väldigt motstånd bland väldigt många general managers och så.
Ja, men samtidigt verkar det som att NHL-ligan från Dailies och Bettmans håll att man nästan vill köra över general managerna här, ja, och försöka övertyga dem. För det som gör att NHL verkligen vill genomföra den här draften, det är ju för att nu har det varit en enorm lucka här utan NHL, att NHL får publicitet på liksom ett stort sätt. Att det blir, ja, buzz kring NHL, att det skrivs om NHL naturligt. Nu, ja, liksom är det på tv-kanalerna, på sin höjd får man se någon reprismatch från 96. Liksom. Ja. De vill ju få till nyheter, alltså som sagt, buzz kring NHL. Och de såg ju hur det gick för NFL med sin virtuella draft som de pratade om lite förra veckan, så satt det tittarrekord. Faktum är att första rundan i NFL-draften sågs av 37% fler än vad han gjort tidigare.
Ja, jo.
Enormt tittarsuccé. Det här vill ju NHL komma åt också, och de har pratat med sina tv-rättsinnehavare. Och både Sportsnet i Kanada och NBC i USA är ju väldigt intresserade av att sända en draft och göra en stor grej av det.
Ja, jag förstår allt det. Men det hindrar ju inte att det är skitsvårt att göra på ett sätt som tillfredsställer lagen och fansen och logiken.
Ja.
Utan en serie och sen gör färdig serien. Och allt det här med trader och conditional trades och sånt.
Ja, precis. Man kan ta ett konkret exempel som känns konstigt då, att det pratas ju om enligt Daily att draftordningen ska baseras på, ja, hur tabellen såg ut när man stoppade, men utifrån point percentage, alltså eftersom att vissa lag har spelat färre matcher och vissa fler och sådär, så går man utifrån vinstprocent istället. Och då hamnar plötsligt, ja, Vancouver på slutspel från att just nu ligga precis utanför slutspel. Och de har ju ett conditional pick med New Jersey om ett första runda val som antingen ska vara i år om de ligger på slutspelsplats, eller nästa år om de inte ligger på slutet plats. Det blir,
ja,
väldigt konstigt.
Bara en sån sak.
Ja, precis. Så lösningen på det, inte just det specifika fallet, utan överhuvudtaget trader som är bundna till den här draften, vilket ska vara 15 ungefär, är att ligan ska komma med en lösning. Att NHL själva ska presentera en lösning för klubbarna hur respektive trade ska utfalla. Och sen får klubbarna de klubbarna som är berörda, 7 dagar på sig att sinsemellan göra om traden om de vill eller acceptera NHLs förslag. Mm. Ja, det här liksom som vi pratade om förra veckan också, som skulle kunna vara med Vancouver, att, eller något annat lag som ligger precis utanför slutspel och sen får vara med i draftlotteriet och vinner draftlotteriet, säger vi, men samtidigt går till slutspel och vinner Stanley Cup, vilket ju blir väldigt konstigt. Det ska NHL lösa då genom att just i år implementera det gamla draftsystemet där man bara lottar om 1 val och inte 3, och att man maximalt, om man vinner draftlotteriet, kan flyttas upp 4 positioner. Så de lagen som ligger precis utanför slutspelet, de hamnar kanske på 10:e plats istället för 14:e plats i draften. Vi får se hur det blir, men det finns mycket att diskutera kring det här och mycket som NHL måste komma runt om de ska få till den här draften och det här tv-eventet som de vill få till då i juni för att skapa buzz igen.
Men som Larry Brooks skrev i New York Post i söndags i sin Slapshots-kronika, är det något vi har lärt oss de här senaste decennierna, så är det att det Gary Bettman vill, det får Gary Bettman.
Ja, och han verkar vara väldigt bestämd med att det ska bli en draft. Så att jag tror att det kommer bli av. Och det ska ju då beslutas den här veckan, sägs det. De sitter i conference call just nu, ja, när vi spelar in ägarna. Imorgon ska, på tisdagen ska general manager sitta i möte. Och det påstås att det här beslutet måste fattas relativt snart om det ska bli verklighet och att det kommer göra det.
Ja, och som omständighet, även om jag säger så att det är komplicerat och de kommer inte vara med, alltså under de här omständigheterna så är det väl bara så att man får acceptera vissa saker. Det är som Björklöven och Modo i Sverige tvingades acceptera den fruktansvärda sanningen att de blir kvar i Allsvenskan.
Ja, precis. Trots att de har heroiska säsonger.
Ja.
Ja, Bettman sa ju faktiskt för första gången här nu att de eftersträvar den perfekta lösningen, men de inser att de kommer inte få till den perfekta lösningen, utan de måste hitta det så gott det går att skapa perfektion i det här läget. Det får de sträva efter.
Ja, man konstaterar också att den värsta krisen NHL har gått igenom. Mycket värre än lockouter och grejer.
Ja, verkligen. På så många plan. Ja, men du, ska vi komma in och lite på det som vi har hållit på med och som pågår parallellt här, va?
Ja, slutspelet pågår ju faktiskt ändå i ett parallellt universum utan pandemier, det vill säga i bloggen.
Precis, och där skulle jag vilja säga att du är på plats överallt, va? Så där sitter du verkligen inte i din lägenhet och såsar, utan du är ju både här och där.
Ett unikt slutspel som visar att jag är på plats på varje match. Det är ganska otroligt.
Även om de pågår samtidigt, så?
Ja, på något jävla vänster så har jag lyckats vara både i, vad har jag varit nu då? Philly, vilka mötte de? Philly, Washington.
Ja.
Toronto.
Boston.
Ja, just det. Toronto, Boston. Edmonton, Vegas och Nashville, Dallas. Men som jag skrev där, tidningen har ju varit vänlig nog att hyra med privatjätten här.
Ja.
Det här slutspelet.
Det är inte dåligt. Det finns pengar här tydligen.
Ja. Ja, men i fantasins värld kan allt hända.
Ja, precis. Och det har det hänt i de här matcherna som vi ska komma till nu.
Ja, jag sopade igenom andra omgången i östra konferensen helt på eget håll. Eller han vi diskuterade det redan förra veckan.
Ja, det hann vi ju gå igenom precis vad som hände i de matcherna på östfronten. Mm.
Ja, men sen hade vi andra omgången i väst då. Där tog jag hjälp av min gästreferent Jonathan Ekeliv. Som fick referera de två första matcherna i respektive serie. Och la upp bollen åt mig så jag kunde fortsätta sen.
Ja, just det.
Jag tyckte det var väldigt roligt själv att få det upplägget. Så det kommer att fortsätta.
Ja, men det var ju kul.
Tills vi når finalen, då kommer det bara bli en match i taget, inlägg efter inlägg.
Ja, just det. Det är alldeles för dramatiskt för att slänga bort allting på en gång. Utan det kommer att dras ut på tiden helt enkelt.
Ja, och du kommer vara med någon match då och då också.
Jaså, okej.
Okay. Ja, du får förhålla dig till. Ja, vi får förhålla oss till varandra. Ja, nu i alla fall då. Ja. Så var det i Nashville, Dallas Nashville då. Och där vann ju Nashville faktiskt.
Ja, de vann hela skjuttaballongen där. Vad blev det till slut? 4-2 i matchen, ja. Mot Dallas, trots att det var Dallas som hade hemmaplansfördel. Trots att jag, måste jag ändå säga, skickade vidare dem i första rundan mot Colorado. Och påstod att deras tajta defensiv, Bishop i kassen, strukturen nötte ner Colorado som inte riktigt lyckades tränga igenom den trots sin speed och unga entusiasm. Men det bet inte på Nashville. Som ju i sin tur slog ut regerande mästarna St. Louis i första rundan och också hade väldigt massa självförtroende. Och på något sätt ändå gick in i den här serien som lite underdogs. Så att 4-2 matcher till Nashville.
Ja, och du fick det ju till att de fick hjälp av Pierre Maguire nästan. Han fick en puck som studsade hans huvud, ricochett tillbaka på isen och så in i tom bur.
Ja, i första matchen så dumpade, ja, när Dallas tryckte på för en kvittering i slutet så skickade Mattias Ekholm undan pucken och den studsade på Pierre Maguires gässa mellan båsen där och sen så in i mål. Det godkändes ju inte det målet, men efteråt så var ju Pierre Maguire stora Nashville-hjälten. De omfamnade honom som att det vore TV-pucks final ungefär.
Ja, så var det ju väldiga skandaler i den här serien. Först då att Dallas försökte störa Nashville genom att krympa deras tröjor i tvätten.
Ja, det hände ju då mellan de två första matcherna. Och det gjorde att Nashville hade ju inte. De fick ju inte på sig dem helt enkelt. Så de fick ju låna från fans. Det är ju ganska. Vi har ju själv åkt sträckan Dallas-Nashville. Det går ju att ta sig den relativt snabbt. Ta några timmar. Men så att det var ju en hel del Nashville-fans på plats. Så de lyckades ju lösa det här med kort varsel och lämna över sina tröjor. Men det innebar ju sin tur att Rocco Grimaldi och Austin Watson fick spela med signerade Philip Forsberg-tröjor.
Ja.
För att det fanns inte tillräckligt med fanströja till dem.
Så tog Nashville då hem sen i match 3 när de kom till Bridgestone Arena. Då hade någon under natten varit inne och mixtra med Dallas slipmaskin. Så under uppvärmningen så visade sig att alla Dallas-spelare hade fel slipning och harkade omkring på isen.
Ja, ja, exakt. Och det syntes ju verkligen sen när matchen började, för de lyckades ju inte justera det.
Nej, det var rörigt.
Ja, det var utredningar på höger och vänster, men lyckades ju aldrig faktiskt bevisa att det var klubbarna själva som låg bakom det här.
Nej, det var mycket konstigt att ligan misslyckades med det, tycker jag.
Ja, det är faktiskt lite konstigt. Ja.
Och sen fick jag ju dit Hek, vår Nashville-supporter i
bloggen.
Kommentatorspåret, ja just det, i bloggen. Han bor ju i Bristol i Tennessee, men har aldrig varit i Nashville när jag var där. Men nu fick vi ner honom med sin hund och Manfred. Ja, det här är rörigt. Vi ska inte förvirra läsarna mer. Men Manfred var i alla fall maskoten när de vann Game 6 hemma i Bridgestone och gick vidare till konferensfinalen.
Ja, alltså de åkte runt med Manfred som vore hans Stanley Cup-bucklan.
Ja.
På isen och lyfte upp han och sådär. Så,
ja,
så blev det en bra första upplevelse i Nashville för Häck.
Ja. Mm. Sen var det ju såklart alldeles för mycket fantasier om Martins barbecue och honky tonk på Broadway som har varit alldeles vemodig av att skriva om det.
Ja, Kalle Järnkrok sa ju vid något tillfälle på någon morningskate att det luktade om er. Det märktes att ni hade varit ute och snurrat på Martins barbecue kvällen innan.
Ja, precis. Ja, men det blir konferensfinal och den får de då spela mot Edmonton när det visar sig. För att de slog ut Vegas, skrällde mot Vegas och vann med 4-1 i serien där.
Ja, det var en skräll, för att jag sa i förra veckans avsnitt att jag tippade Vegas som den stora contendern i väst utifrån hur det gick i slutet på grundserien, så som du refererade tidigare, och som det gick i första rundan också, där de var helt överlägsna när man med 4-0 i matchen mot Winnipeg. Men Edmonton är riktigt bra, framförallt Conor McDavid och Leon Draisaitl. Så att det här tog det stopp. Även om Vegas faktiskt vann första matchen.
Ja, men det vart, Edmonton är inne i någon slags historiskt stim, och framförallt den nykomponerade kedjan med Conor McDavid, Leon Draisaitl och Joakim Nygård.
Ja.
De spelar hockey på en nivå som ingen någonsin har sett i historien.
Nej, det låter bra.
Ja. Det mest anmärkningsvärda med den här serien var ju då annars att du introducerade den tyske skribenten. Ja. Vad hette han nu?
Jürgen Dreschler.
Från Frankfurt.
Ja, precis. Han jobbar för ADR, tyska TV-bolaget där.
Så, ja, det blev ju bråk först. Han hade tagit min plats på pressläktaren i T-Mobile.
Ja, han har ju aldrig varit på en NHL-match förut. Han har varit på någon lite tyska ligan och sådär. Men det var första. Han blev utsänd då nu för att de insåg att Leon Draisaitl håller på att göra något stort. Så de måste faktiskt tysk media vara på plats. Men han fattar ju inte hur konventionerna och reglerna och liksom kutymen ser ut på en pressläktare i Nordamerika.
Nej, så inte alls.
Inte alls, va? Utan han hamnar ju faktiskt i bråk med dig direkt.
Och, ja, men det löser sig. Så vart vi kompisar. Sen hamnar han i bråk med DeBoer istället. Och gav honom fingret på presskonferenser och sånt.
Ja, precis. Han var inte helt objektiv, om man säger så, i sina frågor.
Nej.
Så att han fick reta upp Vegas ganska ordentligt. Alltså.
Han hällde i slutet med att han hällde ut en kaffe på en webbreporter från Golden Knights.
Ja, precis. Att han skötte sig inte alls faktiskt, om vi ska ärliga väl. Och i och med att det gick så bra för Edmonton också, och de var i Vegas flera gånger, så har du skrivit också att han hade ju spenderat byxorna på nätterna också.
Ja, han ruinerade sig på kristall. Ja, men de vann Edmonton med 4-1 då. Så nu har vi två överraskande men roliga konferensfinaler coming up. Toronto Maple Leafs mot Philadelphia Flyers och Edmonton Oilers mot Nashville Predators.
Ja.
Ja, den här privatjätten kommer att få jobba. Alltså.
Ja, det kommer verkligen att få göra. Alltså. Men du kommer vara på plats på samtliga matcher. Det är ju 100% säkert.
Ja, det är underligt, men faktiskt.
Så är det ju faktiskt. Så Jürgen lever ju vidare nu i och med att Edmonton är kvar.
Får vi se. Ja, det är...
Om han nu inte har det... Han kanske har kurkat, vill jag på säga. Efter allt andra företag. Han kanske är portad nu också efter när han hällde kaffe på en...
Ja, det är stor risk för det.
Ja, faktiskt. Ja, därmed skulle jag slå fast vilka som har varit MVP hittills, vilka som leder Conn Smythe-racet, så tycker jag att William Nylander definitivt är ju en av dem.
Ja, han, Carter Hart och Conor McDavid skulle jag säga.
Det är väl de tre som slåss om det. För Carter Hart har ju fått något enormt genombrott i det här slutspelet. Han har varit enorm för Flyers. Så det är de tre.
Ja, ni får hänga med här. Det kommer att bli oerhört dramatiskt såklart framöver.
Ja, precis. Om det inte redan har varit det så kommer det bara bli ännu mer. Det här kommer bara växa dramatik.
Ja.
Nej, fortsättning följer förmodligen redan nästa podd om ni inte hängt med i bloggen.
Precis. Ja, jag tror vi börjar närma oss en upplösning framåt helgen här.
Ja, du tror det, va? Ja. Spännande.
Ja. Ja, du, vi har ju vår serie också. För övrigt så, apropå serier, så håller jag på och kulminerar med min All-Star-serie på Sportbladet också. Jag har ju gått igenom alla 31 lagen i ligan och tagit ut deras best of femma någonsin.
Ja, precis. Mm.
Och det har ju pågått i långt över en månad, och nu är jag framme vid sista veckan och bara tunga lag. Vi hade Detroit idag måndag, Rangers coming up och så Edmonton och Montreal.
Oj, det är de stora dynastierna, höll jag på att säga.
Ja.
Det är riktigt stora lag. Mm.
Ja, det är roligt. Det är roligare att ta ut Montreal än Vegas, som man säger.
Ja, precis. Vegas var inte så mycket att välja på, om man säger så.
Nej, men även sådana som Columbus och Minnesota, de som inte har funnits så länge, det blir ju liksom ganska torftigt.
Ja, jo, det förstår jag. Även om Tampa säkert var kul ändå.
Ja. Men inte lika kul som Detroit, där vi hade Terry Sawchuk och Niklas Lidström och Red Kelly och Gord Howe.
Ja, det är Mr. Hockey himself i laget.
Ted Lindsay.
Ted Lindsay Award, ja. Mm. Och Red Kelly där som du skrev, som har vunnit 4 Stanley Cup som back och sen bytte till Toronto och vann 4 Stanley Cup som center.
Ja,
det är bra jobbat.
Det är faktiskt helt otroligt.
Ja, det skulle man vilja se någon annan göra nu. Det, typ Chris Letang, han har vunnit några gånger med Pittsburgh. Han kan väl bli center i San Jose nu eller något sånt där. Ta några nya Stanley Cups. Det är ungefär samma historia.
Det är helt omöjligt att tänka sig faktiskt.
Ja, men det var så Red Kelly gjorde. Ja, han är med i Detroit så stor lag förstås.
Definitivt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, men vad gäller vår serie då, så har vi tagit ut varje lands hela All-Star-lag sett till vad de har gjort i NHL. Och vi har gått igenom från, vad börjar vi med?
Vi börjar med Finland, Ryssland och Finland.
Och USA och Tjeckien och världslag och Sverige förra veckan.
Och Kanada. Och Kanada.
Kanada såklart.
Ja, precis, världslaget var ju övriga Europa, typ Slovakien, Tyskland, vi klumpade ihop Danmark, Norge, Schweiz och sådär.
Men bara för att knyta ihop det här med en väldigt snygg rosett, så tänkte vi att vi tar ut the best of the best också. Det absoluta världslaget. NHL All-Star genom alla tider.
Precis, nu är det verkligen, nu skiter vi i nationalitet och så här. Nu tar vi det bästa NHL kan ställa upp, koka ner det till det bästa vi har.
Ja, och det betyder att många samtliga namn återkommer från tidigare. Och så, och det blir ju, per automatik blir det rätt mycket kanadensare. Det är svårt att komma runt.
Ja, så att jag ska släppa en liten bomb för det här som du inte har koll på nu faktiskt, med tanke på det när jag tog ut mitt lag.
Jaha.
Jag har nämligen 16 av 21 kanadensare, och det gjorde att jag parallellt tog ut ett all-time bara Europalag också.
Jaha, ja.
Bara för att liksom belysa lite de europeiska insatserna också, för det blev så mycket Kanada här och jag kunde inte peta någon av de här kanadensarna. Så att jag har ett parallellt lag som jag kommer läsa upp också.
Jaha. Men du har ju förstört för mig då.
Jaså?
Ja. Nej då, det har du inte alls det. Vi bara hoppas ju då, jag och 70 000 läsare och lyssnare, att du inte begår samma misstag som förra veckan. Jävlar vad skäll du har fått för Elias inkludering i Sverigelaget. Det var inte bara jag som hade invändningar, om man säger.
Nej, jag har fått en skitstorm, höll jag på att säga. Nej, men det har varit på både Twitter och på gatan, höll jag på att säga, och i mailkorgen och så vidare. Det var inte populärt att ta ut Elias Pettersson efter 2 säsonger i ett all-time svensk lag före Bengt-Åke Gustafsson. Hur kan du argumentera för att han är före Pelle Eklund till exempel?
Ja, men på gatan, menar du att folk har kommit fram? Hör du?
Nej, det ska jag inte säga. Det är snarare kollegor i så fall då.
Men, hemköp i Örby där.
Ja, där skulle det kunna hända, vet du.
Ja, om inte annars skulle herr Landeskog kunna komma fram.
Precis, Tony Landeskog. Jag skulle kunna bli sur att Gabriel Landeskog inte var med.
Ja. Det kommer sen.
Det kommer sen. Nej, men får jag hålla ett kort försvarstal till då, med tanke på hur mycket skit jag fick?
Såklart.
Ja, men jag tog ju Elias Pettersson det, för att... Visst, jag håller med om det här, att, och det var bara några minuter tidigare i avsnittet så argumenterade för liknande, att man inte kunde ha med Rasmus Dahlin för att han har varit med alldeles så kort tid. Men han har inte presterat på samma sätt som Elias. Det avtrycket är det som jag tycker är så coolt med Elias. Att han på ett sätt som väldigt få andra svenskar har gjort i NHL-historien tagit en hel metropol med storm. Han har blivit den självklara publikfavoriten. Han är ju Vancouver Canucks just nu.
Ja.
Och han har ju varit deras bästa spelare i konkurrens med Jakob Markström det här året. Blev uttagen till All-Star-matchen båda säsongerna. Han vinner Calder Trophy direkt. Han sticker iväg med ännu mer poäng den här säsongen. Och jag menar att hans högsta nivå redan nu är liksom i nivå med vad Bengt-Åke Gustafsson och Patrik Sundström kom upp i till exempel också under sina NHL-karriärer.
Vi får agree to disagree.
Ja, det är uppenbart.
Ja. Nu innan du går vidare, så skulle jag glömde det också. Jag tänkte skryta om oss i Professional Hockey Writers Association har i sen 2 dagar tillbaka en insamling till för skyddsutrustning åt doktorer och sköterskor i sjukvården.
Ja.
Det målet var att få ihop 8500 dollar. Vi är nu uppe i 7140. Det går bra att gå in på. Man måste inte vara medlem för att bidra till den här fina driven. Så gå in på PHWA's Twitter-account och punga ut lite. Då kan man också se exakt hur mycket sådana som jag har gett. Det står där.
Ja, spännande.
Mm. Ja, kan se vilka som är vilka journalister som är snåra, vilka som har ont om stålen.
Ja, just det. Oj då.
Och vilka som har jävligt bra om stålar ser ut som på somliga.
Jaha, oj då. Ja, men det är väl generöst i alla fall.
Mm.
Det måste hålla ihop och hjälpas åt.
Mm. Skryta om fackföreningen. Ja.
Ja. Ja, men nu tar vi väl laget då. Vi brukar ju alltid börja längst bak, så att det är målvaktssidan vi ska diskutera här först.
Ja, och jag tycker det var det svåraste av allt.
Ja.
Ja, för mig är Dominik Hašek nummer 1. Så är det.
Ja, jag har satt Hašek 1 också.
Men sen är det 3 som jag inte kan skilja åt, och det är Patrick Roy, Martin Brodeur och Ken Dryden.
Ja, ja, jag förstår det. Du tog med, det var väl de 3 du hade i Kanadas lag.
Ja, precis. Och jag tycker det är omöjligt. Jag vägrar. Det blir 4 målvakter i den här truppen.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men jag håller med om Hašek som nummer 1, även om jag tycker det är den som är närmast att konkurrera och som man kan argumentera för, tycker jag är väl Roy i så fall.
Ja, det är
Roy, som alltså är den enda i NHL-historien som har 3 Conn Smythes. Wayne Gretzky och ett gäng andra, Sidney Crosby till exempel, har 2, men det är bara Roy som har 3. Han har vunnit 4 Stanley Cups och 3 gånger som blev han utsedd till MVP.
Ja, det var ju också just så med honom. Han var en av de värsta på det här med och liksom växa med uppgiften att ju mer avgörande lägen det var, desto bättre blev han.
Ja.
För att han var så fruktansvärd tävlingsinstinkt.
Ja, precis. Helt banal tävlingsinstinkt faktiskt.
Banal?
Ja, eller, ja, det kanske inte var rätt ordval, men nästan. Han blev galen i alla fall.
Bananas skulle du säga. Ja, inte banal.
Nej, förlåt. Men Hašek i alla fall, alltså det som vi konstaterar i check-in-avsnittet, men som jag tycker är rätt coolt när man kollar på hans siffror och liksom förhålla sig till, var ju att han blev ju inte starter i NHL förrän han var 27-28 år, i och med att han kom från Tjeckoslovakien sent och sen hamnade i Chicago först, där Ed Belfour var given första keeper, och på den tiden var det inte så vanligt med europeiska målvakter i NHL överhuvudtaget, så han liksom banade lite vägen. Han var en av de första som verkligen slog igenom, blev första keeper och visade att vi är värda att satsa på också. Mm. Så att han kanske inte har, han har ju inte lika många segrar och sådär som i grundserien, som varken Brodeur, verkligen inte som Brodeur, som jag har 140 fler än någon annan, 140 fler än Roy som är 2. Men ändå, Hašek, han har vunnit 6 Vezinas, det är mest genom tiderna ihop med Jacques Plante. Han har vunnit 2 Hart Trophies, det är bara Jacques Plante som har det också. Plante som var målvakt i Montreal på 50-talet bland annat. Så att det är ju coolt att Hašek med sin relativt korta karriär prestera så mycket, och till exempel det han gjorde med Buffalo Sabres, tog något till final i slutet på 90-talet trots en väldigt begränsad trupp. Det var det lag som släppte till mest skott i hela NHL, ändå gick de hela vägen till final.
Du, jag får med göra en poddklassiker vi inte har hört på väldigt länge, eftersom jag egentligen har slutat med det här, men nu ska jag gå och hämta kaffe.
Jaha, okej. Okay,
trampa väg. Du kan prata lite, gå inte vidare med hela laget, men,
nej,
prata
men jag
vidare om
pratar lite om mina 3 val då.
Ja, jag går och hämtar kaffe.
Ja. Men de 3 som jag till slut landade vid. Jag är lite besviken på mig själv att jag inte tog någon av de gamla klassiska målvakterna, typ Jacques Blanc från 50-talet, eller en Terry Sawchuk, eller en Ken Dryden som Bjurman nämner från 70-talet, där han var helt fantastisk och vann 5 Stanley Cups i Montreal. Sin korta karriär spelade han väl bara 7 år i NHL innan han typ tröttnade på det. Ken Dryden var ju en bohem som ville göra annat i livet än att spela hockey. Men ja, jag landade vid Hašek som nummer 1, Roy som nummer 2, och så blev det då den målvakt som har flest segrar genom tiderna och flest nollor genom tiderna och så spelas otroligt länge. Martin Brodeur som 3:e keeper.
Ja. Nu är jag tillbaka med mitt kaffe. Jag måste förklara det där, för att du vet ju att jag dricker kaffe som en kamel dricker vatten när de får tillfälle.
Ja, det har jag sett. Egna ögon.
Men under den här karantänen, under den här, har jag fått lov att sluta det, för att det visar sig att när man inte gör någonting, man bara sitter inne och inte ger slut på någon energi. Då blir koffeinet för starkt. Så att jag ligger som en jävla glödlampa i sängen när jag ska sova.
Ja, det går inte.
Nej. Men nu har jag ändå börjat, för nu har jag så mycket att skriva just idag. Så idag tänkte jag att det är bra när jag blir som en glödlampa.
Ja, precis. Exakt. Och här i podden också. Vi har ju mer än halva laget kvar också. Så då, ja, då gäller det att hänga med. Ja.
Kan jag få skicka åt mig dig mina tre backpar? Jag slängde ihop det här igår. Bara. Det här kan... Jag är rädd att det kan bli så att jag glömmer bort någon som jag hade med i Kanadas lag och nu är de inte med här. Och det är, jag vet inte. Mm. Jag har Bobby Orr, Niklas Lidström, Ray Bourque, Paul Coffey, Larry Robinson, Dennis Potvin.
Ja, jag förstår. Ja, Potvin. Jag förstår. Potvin kom ju faktiskt inte med i något av våra Kanada-lag. Det känns som vi glömde bort
honom
lite grann.
Det var konstigt att jag bara plockade upp honom. Det kände jag också. Vad hade vi där då?
Ja, det hade vi Doug Harvey och vi hade Al McInnes.
Ja, då har vi då. Vi säger han och Larry Robinson, så det blir ett rejält Montreal-par där. Ja. Men Potvin, jag skrev om Islanders här om sisten, Potvin. Alltså, man får inte glömma, han är den bästa back som har spelat i New York-området någonsin. New Yorks egen Bobby Orr.
Ja, var inte han på, ja verkligen, var inte han på till och med på Time-omslaget en gång, tror jag. För att han var så bra. Ja,
och är fortfarande så avskydda Rangers och avundsjuka Rangers som att han fortfarande är, fast det har gått 100 år sedan han slutade, föremål för en ramsa varje kväll.
Potvinsök. Potvinsök.
Ja. Men du vet vad den kommer, vad det bygger på?
Nej, det får du berätta.
Ja, det var ju 79 eller 80. Han bröt ju benet på Lillpröjsan.
Ja, just det. Så var det.
Oj. Och det där var ju jävligt upprört över. Det ansågs vara en ful tackling och så var det de spelarna trudelutt på orgen. Mm. Och det var då det började med Potvinsök, när den orgen trudelutten var slut.
Jaha, okej. Okay.
Rangers tröttnade på det där och förbjöd den där trudelutten, men Rangers fansen vägrade acceptera det, så de började vissla det här istället. Det är ju så. Alla känner till den där visselmelodin som någon har. Och sen Potvinsök. Så det har levt kvar.
Ja, det lever faktiskt fortfarande kvar. Det är otroligt.
Det där vissel, mitt visselförsök där, det kanske kan bli en låt.
Ja, det låter som att det kanske är dags för Victor Norén och ge oss en ny hit för One Two Punch Hit Soul From Slump.
Ja, men Bobby Orr och Lidas köper du som ett hyggligt backpar i alla fall.
Jo, det gör jag faktiskt. Jag får med dem lite annorlunda, men jag kanske nog skulle hävda ändå att det är de två är de två bästa backarna genom tiderna. Men jag satte ju Boston-paret intakt här med Bourque och Orr. Och så hade jag Lidström, Robinson. Jag måste bara säga med Lidström, Robinson. Alltså, ingen av dem har någonsin missat slutspel i hela sina NHL-karriärer. Så det är ett bra par. Och sen tog jag då jag tog Doug Harvey och sen kanske jag skulle tagit Dennis Potvin till exempel eller någon annan kanadensare, men jag ville få in någon jänkare i mitt lag och då tog jag Brian Leetch.
Paul Coffey då? Det är det ju som du har petat.
Ja, jag har ju petat Paul Coffey, just det. Ja, Paul Coffey ska jag nog gå före Brian Leetch. Så är det ju. Ja, det är underkänt.
Skulle vara tre hyggliga backpar hur som helst. Skulle vara svårt att spela mot.
Ja, det skulle i princip vara omöjligt, tror jag.
Ja.
Så, vi har ju pratat mycket om respektive spelare i tidigare avsnitt. Så att det, jag vill bara nämna en grej med Bobby Orr. Vi pratade ju så mycket om statistik förra gången, hur extrem han var. Alltså. Och att vissa faktiskt med någorlunda rätta kan argumentera för att han kanske är NHLs bästa spelare genom tiderna. Till och med på Gretzky eller till och med över Gretzky-nivå som vissa hävdar. Jag tyckte det var lite intressant att se alltså hans uppbrott från Boston, för han har inte alltid alltså nu har vi kanske blivit lite bättre på senare år, men det var ganska smutsigt avsked från Boston på 70-talet där när han lämnade. Och de inte kommer ens om nytt kontrakt. Ett av förslagen som han fick för att stanna kvar, det var dels en väldigt massa pengar naturligtvis, men också 18% av ägandeskapet i hela Boston Bruins.
Ja.
På den nivån var det för att försöka behålla honom. Sen hade han ju en stökig agent, Allen Eagleson, som till slut som var med i Hall of Fame för att han var en sån maktposition. Men sen så avslöjades det en massa förskingringar och bedrägerier och grejer. Så att han,
han arrangerade också de första Canada Cup-turneringarna. Ja. Det var ju också ett helvete. Massa korruption och grejer.
Ja, precis. Att han blev av med sin plats i Hall of Fame och Bobby Orr stämde honom och grejer. Så det var mycket, mycket ekonomiskt kring Bobby Orr på den tiden också. Han var den första spelaren att tjäna över $1 million till exempel. Och det var ju massa ekonomi kring honom redan innan han kom in i NHL, för att alla visste att det här var en exceptionell talang som visade sig på 60-talet.
Ja. Att, mm. Men Leach då? Du har med Leach där. Och han är ju Manhattans... Jag hävdar att Potvin är bättre än Leach. Potvin är bäst i, som har spelat för ett New York-lag.
Ja, Potvin var väl mer komplett än vad Leach var kanske?
Ja, Leach hade, ja, var inte dålig heller. Magiska handleder.
Ja.
Och extremt viktig när de vann 94. Jag tror han vann Conn Smythe då.
Ja, det gjorde han nog faktiskt. Nej, senaste NHL-spelaren gör över 100 poäng som back.
Ja, just det. Och det enda, Rangers enda Stanley Cup på 80 år.
Ja, exakt.
Så, han får ju anses viktig, minst sagt. Ja. Jag vill sopa igenom mina kedjor. Jag,
ja, men kör.
Det var ju roligt. Det finns ju miljoner kombinationer här.
Ja.
Och jag har bara skit i det här med center och forward. Jag gör det så enkelt för mig.
Okej. Okay. Ja. Mm.
Och då blir det Gordie Howe, Wayne Gretzky och Marty Lemieux.
Ja.
Jaromir Jagr, Jean Beliveau, hur säger man? Beliveau.
Beliveau, eller? Ja.
Beliveau, Jean Beliveau och Maurice Richards. Ja. En bra kedja.
Ja, det är en extremt klassisk kedja. Ja.
Jags med de två supermontrealarna.
Ja. Mm.
Den tredje tycker jag om också. Bobby Hull, Phil Esposito och Peter Forsberg.
Oh! Foppa får det. Två gamla riktiga dunderkanadensare som har varit i slagsmål med ett gäng svenskar tidigare.
Ja, ja. Ja, ja, och så fjärdkänner det Alex Ovechkin, Mark Messier och Guy Lafleur. Lafleur.
Ja, Lafleur. Just det. Ja, det är ett jättebra lag. Du har petat. det vore konstigt om jag sa något annat. Det var det minsta man kunde säga.
Ja, jag petar Elias Pettersson, förlåt.
Ja, det gjorde det. Han är naturligtvis med i mitt lag. Nej då.
Men det är, jag har ju petat hur många som helst som förtjänar att vara med egentligen. Men vad fan ska man göra?
Ja, du har petat en gubbe som jag har med i första kedjan.
Oj.
Sen vet jag inte om det är klockrent att han ska faktiskt vara i första kedjan. Men jag tycker det är coolt. För det här, jag tog ut liksom den ultimata 80-talskedjan faktiskt. Och då fick han...
Vänta, får jag tänka. Mm. Ja, go ahead.
Ja, det är alltså Lemieux, det är Gretzky,
Ron Francis,
Mike Bossy.
Ja, Mike Bossy. Ja, det har du rätt i. När vi pratade om Mike Bossy här om sist, och när man tittar på hans stats och så, vilken fruktansvärd målskytt.
Ja, han alltså, när han kom in i NHL och som rookie där, då sa han så här att jag lovar, jag kommer göra 50 mål för säsongen. Och folk bara skrattade åt han liksom. Du kan inte som rookie utan att spela en enda NHL-match säga att du ska göra 50 mål för säsongen. Han gör 53.
Mm.
Sen spelar han 9 år till och gör 10. Hans första 9 år i NHL gjorde han minst 50 mål.
Ja, tyvärr så blev det ju en väldigt kort karriär för ryggen gick sönder. Men som du påpekade redan när vi pratade om kanadensiska laget, så han hade ju högre målsnitt än Gretzky ett tag, eller hur?
Ja, han har det högsta målsnittet i hela NHL-historien.
Ja.
Alla, även om räkningen Lemieux, Gretzky och Ovechkin och så vidare. Han och Brett Hull.
Tänk om han hade fått 10 år till, då hade han ju... Han var ju typ 30 när han slutade bara.
Ja, precis. Så på de 10 åren han spelade i NHL så vann han ju 4 Stanley Cups. Och han vann Conn Smythe, han vann Calder, han vann skytteligan och allt möjligt flera gånger. Så att...
Här har jag inga... Även om han inte var med i mitt lag nu så applåderar jag det valet.
Du köper det, ja. Så att, ja, man vill ju se de 80-talsgiganterna ihop, Bossy, Gretzky och Lemieux.
De skulle göra ett annat mål, känns det.
Det känns som det. Det skulle de faktiskt göra. Sen som min andra kedja så har jag då... Tyvärr så har jag inte Beliveau och Richard ihop, utan här har jag Richard, The Rocket, och så har jag han ihop med Esposito och Mr. Hockey Gordie Howe. Och sen har jag då Ovechkin, Crosby och Jagr i tredje kedjan.
Ja, det är inte så dumt.
Nej. Och sen har jag då en Selke Trophy-värdig fjärde kedja då, med Mark Messier, Steve Eisenman och Sean Beliveau.
Ja. Men Foppa fick inte vara med. Inte lätt.
Nej, alltså jag fick inte med Foppa. Så jag hade med han på min... Jag sa ju det i förra avsnittet att han skulle vara med. Men jag kunde inte peta liksom Bosse. Jag kunde inte peta Beliveau eller Messier eller Crosby heller. Alltså.
Nej, det gjorde jag. Jag tog mig för jag ville ha... Jag tycker den kedjan är underbar. Bobby Hull, Phil Esposito och Peter Forsberg.
Ja, den är sjuk. Alltså jag fick alltså peta Bobby Hull. Jag tycker även att Brett Hull var ett namn för den här uppställningen. Men det... Alltså, men jag måste bara få säga det här om Sidney Crosby liksom. Alltså, även i ett historiskt perspektiv, vilken otrolig meritlista han ändå har.
Ja, det måste du få.
Ja, för det kanske man glömmer bort nu mitt uppe i hans karriär. Men alltså, det här är priser han har vunnit minst 2 gånger. Hart Trophy som grundseriens MVP, Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP, Art Ross Trophy poängligan, Maurice Richard Trophy skytteligan, Stanley Cup 3 gånger. Och utöver det så han har vunnit allt han har ställt upp i. Vi räknar ju bara NHL i den här sammanställningen, men han har vunnit VM-guld, han har vunnit 2 VM-guld, 2 OS-guld, han har vunnit JVM-guld, han har vunnit World Cup och sådär. Så allt han har ställt upp i har han vunnit. Och det mesta 2 gånger dessutom.
Ja.
Det är rätt vast, måste man säga. Och Ovechkin då som kommer med här naturligtvis, som vi tidigare i podden har benämnt som kanske tidernas bästa renodlade målskytt i konkurrens då med Mike Bossy.
Ja. Han alltså med skillnad, det var lite lättare på Bossys tid att göra mål.
Ja, det ska man verkligen säga. Så det som är coolt med Ovechkin, det är att han faktiskt har flest skytteliga segrar i NHL. 8 stycken, det är ingen annan som har kommit upp i det. Så att det gör ju verkligen fog för argumentationen kring Ovechkin som den bästa målskytten genom tiden. Mm. Om man jämför med till exempel 2:an på den här listan, Bobby Hall som har vunnit 7 gånger. Han spelade ju NHL när det var bara 6 lag.
Ja, och han pratade inte i ditt lag heller.
Nej, precis.
Jävla sopan.
Sopa, ja, precis. Ja. Nej, så att... får jag säga en cool grej med Bellevaux också?
Ja, du får säga hur många coola saker du vill.
Ja precis. Nej, men, för att han kom inte in så mycket på i vårt Kanada-avsnitt. Men en cool grej med honom som jag måste nämna, det var att han var ju inte intresserad av att bli en professionell hockeyspelare. Han var otroligt dominant i en amatörliga i Quebec. Så att Montreal Canadiens såg att om vi bara får han till vårt lag så kommer han vara dominant i NHL också. Men det är bara att han inte vill. Det är ju det som är ett stort problem. Han vägrade att skriva på ett proffskontrakt med Canadiens utan ville bara spela lite på skoj. Montreals lösning då, det blev att köpa upp hela den amatörligan och göra den professionell. Och på det viset så, ja, då lyckades de till slut få han att skriva på ett proffskontrakt med Montreal istället. Så gärna ville de ha Bellevaux helt enkelt.
Mm.
Och därefter vann han 10 Stanley Cups med dem. Och jag har ju faktiskt suttit på hans stol i Bell Center för att han hade ju satt ju på samma stol under alla år. Och ja, det är ingen som sitter där nu, för efter att han gick bort då i 2014, det var ju nationell sorg, så står ju den stolen tom fortfarande i Bell Center.
Ja, madame blev ju sitta ju bredvid ofta.
Ja, just det, precis.
Det var fantastiskt när de hyllade honom den matchen. Det var ju helt otroligt. Ja. Otroliga scener i Bell Center då.
Ja, så han var ju verkligen... Ja, han var ju som någon slags...
Klenod. Det var som en statsbegravning i Montreal.
Ja, ja, exakt. Han var som ett helgon, kan man säga.
Ja, ja.
Och ändå är det många som anser att Maurice Richard, The Rocket, är kanske den största genom tiderna i klubben.
Ja.
Han var ju som stjärna på den tiden.
Det ska bli spännande att ta ut Montreals All-Star-lag. Ja. Som sagt, Dan Augustsson, vår Montreal-vän, han förekom ju genom att ta ut 10 lag.
Ja, det är helt sjukt. Alltså, han tog ut 10 Montreal-lag. Han kunde inte nöja sig med 1, utan när han förstod att du skulle ta ut en Montreal Canadiens All-Star-lag, då tog han 10 stycken.
Ja.
Ja. Men ska jag dra mitt... jag behöver inte argumentera så mycket kring det, utan jag bara säger namnen mest. Mitt parallella europeiska lag.
Ja.
Så att man får med lite europeer här också. Då blev målvaktssidan blev Hasek Lundqvist och Kiprusov.
Mm.
Backsidan blev Lidström Salming, första backpar. Sergej Zubov, Zdeno Chara, andra backpar. Och så Viktor Hedman och Erik Karlsson, tredje backpar.
Svenska backundret alltså. 4 backar.
Fyra av 6 svenska. Ja, jag tyckte det kändes rimligt också när jag menar, man kan ha med Teppo Numminen eller om man vill argumentera för Sergej Gonchar och sånt där. Men nej, jag tycker Hedman Karlsson är på den här nivån. Att de ska vara med i ett europeiskt rollstarlag. Sen har vi forwards. Ja, då är det Ovechkin, Malkin och Jäger.
Mm.
Sen är det en rysskedja då. Datsyuk, Fedorov och Bure. Ja. Sen har vi Peter Forsberg, Mats Sundin. Och sen tog jag faktiskt ut Kenta Nilsson.
Jag trodde du skulle säga Elias.
Ja, det hade ju varit ultimata. Men så långt kan jag faktiskt inte sträcka mig. Och sen har vi en fjärde kedja då som är helt okej också med Jari Kurri, Peter Stastny och Teemu Selänne.
Ja, jag tänkte väl. Han får inte missa temen nu. Då kommer Jarko åkande från Thailand. Vare sig det går att flyga eller inte.
Ja, precis. Exakt. Och då skulle han stöta på mig på gatan och inte vara snäll. Det kan jag säga.
Ja, ja. Ja, det får ju anses vara ett hyggligt lag.
Ja, precis. Och ändå så var det bara ett fåtal av de här som kom in i det stora laget när vi blandade in kanadensare och jänkare också.
Ja, det är värdig avslutning på den här serien, det tycker jag.
Ja, det tycker jag. Det tycker man får säga. Det var hyfsade namn vi fick rabbla upp här.
Ja. Och ja, vad ska vi göra nu då?
Ja, nu måste vi hitta på nya ämnen då. Så att vi har fått lite förslag, så vi får väl diskutera det i veckorna som kommer. Men har ni nya förslag på ämnen eller serier eller något liknande vi kan dra och sätta igång här som fortsättning, då är ni varit välkomna att mejla eller kontakta oss på Twitter eller på gatan till och med om ni nu ser oss där. Det är inte så lätt.
Nej, allra minst mig.
Ja, precis. Nej, det kan nog bli tufft. Men vi är kontaktbara på andra sätt.
Det är vi. Vi kommer hitta på något, men som sagt, förslag är välkomna. Ja. Vad ska vi göra nu då?
Ja, nu ska jag faktiskt, jag sitter ju på jobbet här, så jag ska återgå till min arbetsstol och göra det jag brukar göra.
Jag ska gå iväg med tvätten, det fungerar fortfarande.
Ja, men det är ju positivt.
Och sen ska jag, om jag vågar, så ska jag klippa mig själv ikväll.
Oj, 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 vad stort.
Eller jag klippar mig, jag har en trimmer. Jag får lov att ta, alltså, jag har fått vad som kallas här nu coronafrissa. För att alla frisersalonger och barbers och så, det är ju igenbommat. Ja. Så folk börjar inte se kloka ut liksom.
Nej, man har sett i vissa skägg och mustascher och frisyrer som...
Ja, jag ser ut som en 75-årig tant i Eskilstuna.
Okej.
Okay. Ja,
så jag... Det blir man frisén.
Ja, det ser inte, och jag har så jävla tjockt hår. Och det ska väl egentligen gubbtjuva som snart fyller 53 vara glad över.
Ja, det är en bra hårväxt på dig.
Men det blir så varmt. Nu håller det på att bli varmt nu och då blir jag helt knäckt av att gå med en ryssmössa på huvudet.
Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, ja, ja.
Så att jag ska, om jag bara samlar tillräckligt mod, så ska jag ställa mig i badkar och köra trimmer i frisör. Men hur ska det gå till? Liksom, jag är så nervös för det här. Hur kommer det se ut bak i nacken? Liksom? Hur kommer man åt allting där?
Du, jag är ingen expert på det här. Så att det är helt fel forum att fråga mig om sånt här. Det tror jag kan bli katt ännu värre faktiskt.
Ja, jag återkommer med rapport om det här.
Ja, det här vill vi ju se. Vi vill ju, jag förstår att du kanske inte är så villig att skicka ett bildbevis på det här beroende på hur det går, men man vill ju gärna se.
Ja, jag tror jag kan skicka några bilder i under pågående process.
Ja, det vill man se. Så är det bara. Ja, men spännande. Då är det något vi kommer återkomma till nästa vecka också.
Det gör vi.
Ja.
Men då tackar vi för den här veckan och uppmanar alla stay safe, stay home och håll modet uppe.
Ja, absolut. Så hörs vi nästa vecka.
Hej, hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, three, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, three, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.